Är det ett hårt jobb att vara sjöman?
Ja, ibland.
Hur kommer det sig att man ändå blir det då?
Ja, det är att man har börjat med det, ja.
Och sen kan man inte låta bli?
Nej.
Men är det inte bättre i land i alla fall?
Ja, kan svara, men när man har kommit in i sjömansyrket så får man nog bli det.
Sandal koka kittelen full, sjökistan har tränne figurer.
Ja, det enda jag har att ta tidningar, det är tankare på höger hand, och det gjorde jag på drotten när jag var 15 år 1951, eller jag skulle fylla 16. Och på vänster hand har jag tre så kallade luffaprickar. Eller som det heter, tro, hopp och kärlek.
Den tredje, det är kärleken, den röda.
Likt stjärnorna och sjöfåglarna kan de räknas i myriader. Sjömännen, pojksjälarna. En avlägsen släkting som försvinner och så småningom glöms bort. En son, en make, en pappa, en broder. En som lämnar, en som flyr. Så många fast ensamma far dem ut.
Den där längtan till sjöss kan vara stark om den slår rot i en pojksjäl.
Havet, båtarna, för den som ville se världen, för den som ville bort. Kalle Drotz från Stockholm och Göran Karlsson från Visby stack till sjöss på 50-talet. Jobbade på båtar som sällan anlöpte svenska hamnar, hörde inte av sig. Så var sjömanslivet.
Jag hade aldrig kunnat sitta på det där kontoret, vet du. Klockan 12 varje dag kom vaktparaden förbi. Det tog man smörgåsarna, gick ut och köpte sin läskedryck. Nej, fy 17. Så jag tog tåget och åkte ner till Göteborg. Mamma grät och tjejen grät. Inte jag. Adjö Stockholm, så jag vinkade.
Kalle fick inte gå till sjöss för sin pappa, och eftersom han var omyndig behövde han sin pappas namnteckning. Vet pappa att våra namnteckningar är mycket lika, sa Kalle. Vill pappa ha en son som är namnteckningsförfalskare? Kalles pappa skrev på intyget och såg sin son fara ut i världen.
Det var ju så spännande alltså, för nu var jag på väg ut i världen, det var ju så spännande alltså. Men hela tiden så kändes det lite, det kittlar lite i maggropen alltså. Så, vad ska nu hända? Vad ska jag få tag i för båt? Och var kommer jag hamna någonstans nu på den här planeten?
Man måste rycka sig loss från föräldrahemmet om man ska kunna utveckla sig. Så måste man göra, som vi säger på Gotland, sätta ben under eget bord. Och hade man stannat kvar hemma så hade man kanske gått under. Så har man blivit som far och ena bröderna. Så man kan se det som en kamp för överlevnad. Självbevarelsedrift helt enkelt. Det var särskilt en händelse då 1957 när far försökte ge sig på mig, men då var jag så stark så då kunde jag lyfta upp honom och sätta honom på diskbänken och säga att nu är det slut. Nu kan du inte slå mig längre. Så nu sticker jag iväg och nu tar det tid innan jag kommer hem igen. Och det gjorde jag också. Dagen efter så packade jag min väska och så sa jag åt mormen att nu åker jag för alltid. Nu kommer jag till hemmet. Då gick hon med mig ner till Gotlandsbåten. Och sen sa vi adjö till varandra. Och sen tog det 12 år innan jag såg henne.
Göran tog Gotlandsbåten till Nynäshamn. En matsäck, lite kläder. Han var 15 år gammal.
Jag började som jungman. Och sedan fortsatte jag till Båtsmund.
Vad gör en jungman?
Ja, det är som en lärling kan man säga. Det är det första som man får när man börjar på läxan. Obefaren en jungman som hette på den tiden. Det var så tungt arbete med tunga luckor, kol och malm och koks och timmer. Props, pitprops som det kallas. Skulle man segla ett år och sen blev det befaren jungman och sen gött matros och matros. Och sen om man var duktig så kommer man bli båtsman. Det är samma som en verkmästare eller arbetsledare kan man säga. Man får arbetet av överstyrman på morgonen. Och sen ska man då dela ut det bland däcksbesättningar. Genom färg och penslar och så vidare. Och allt vad man behöver. Segeldukar, nål och tråd och så vidare.
Ja, detta är den unge mannens miljö. Ibland kan man se honom stå vid rällingen och titta ut över Nordsjön. Och man kan nog gissa att det rör sig tankar bakom den lintåtspannan då.
Och sen så åkte jag ner till Göteborg, så där fick jag min första båt. SS Anglia, kommer jag ihåg, hon hette en liten vad vi kallar för spårvagn som bara gick mellan Göteborg och London. Steamship. På den tiden gick de upp till Millwall Docks. Gatan utanför där heter Highbridge Road. Och om man går en liten bit på den här gatan så kommer man till en världsberömd pub som heter Charlie Brown. Och vi har ett, till sjöss så säger vi det som så, man är inte sjöman, jag vet inte sjöss men vad jag säger, för man har varit på Charlie Brown och seglat jorden runt. Och ja, gonorré ska man ha en gång också. Men det botar man med penicillin. Så. Ja, men det är så, det är inte så farligt.
Att färdas till sjöss, det är tydligen att få en stark känsla av länderna, av världen, av världens skapnad.
En famn, maritimt längdmått, används för att mäta havsdjup.
Det är svårt att säga vilket som är vackrast, solglittret i majs högsommardagar nere vid Spaniens västkust eller harmonin i vågrullningen i Nordsjöns gråväder. Eller det på samma gång förtroliga och överväldigande mörkret på natten. Inget svart mörker förresten, utan bara mera mättade nyanser av det blå som är resans färg.
15 famnar. Att vara ute på djupt vatten. Att vara ute och segla.
Sen var det ju så där på den tiden, man var ju kär för det mesta. Alltså inte samma tjej, men det var bytte ju. Och sen var det, träffade jag då en tjej till slut som menade på det att hon vill inte att jag ska gå till sjöss. Så att jag skulle hitta något jobb i land. Och då fick jag arbete på Ferran Lundqvist, ett stort varuhus i Göteborg där. Och där sålde jag äkta mattor och viltmattor, alltid maskinvävda också. Jag var mattavdelning högst upp där.
Kalle gifte sig med Inga Lill. Och de flyttade till en alldeles nybyggd lägenhet.
Alltså hon var så duktig i allting. Alltså, bra, laga god mat. Och skötte hemmet perfekt. Och vi fick ju 2 töser. Vi hade bestämt att vi ska ha barn när vi är unga. Så vi satte igång och jobbade med det där rätt så snabbt. Men hon ville ju att jag skulle vara hemma. Alltså, men 17 gubbar... Jag såg annonser, det stod Kanada behöver dig och så vidare. De ville ha folk till Kanada. Och så jag började prata med min fru om detta. Och Ja, till slut vi kom överens om att emigrera.
Men emigrationen misslyckas. Inga lilla barnen reser hem till Sverige. Och Kalle går till sjöss igen. Det var sista gången Kalle och Inga-Lill träffades.
Men hon, ja, kunde inte, folk kan inte, en del människor kan inte bosätta sig i andra länder bara. Så är det så, vet du. De hade bott där lite över 3 år, alltså när de åkte hem igen. Och så det var lite jobbigt att vinka ju när de satt sig på planet, vet du. Det, för jag saknar ju barnen, vet du. Det gjorde att man ibland var lite deppad. En kan jag liksom känna saknad och att jag missade deras uppväxttid och allt det där, vet du. Inte fick vara med om det. Och det är ju så, vi kunde inte fortsätta äktenskapet. Och jag vill inte som många andra, jag håller på och hänger efter, vet du. Och det kan bli mycket störningar, vet du. Fast jag gick i Göteborg och spionerade på dem. Ja, jag tittade på barnen. Jag vet inte om jag har talat om det för dem någon gång. Jag tror jag gjorde det. Jag bara tittade på håll, vet du.
När då?
Ja, då när jag gick och väntade på båt ibland. Så tog jag reda på var de bodde, vet du. Och sen så gick jag där och... Så jag fick se på dem lite grann i alla fall. Men det hade varit störande om jag hade kommit fram, vet du.
Tror du?
Ja, det tror jag det.
Varför då?
Har man skilt sig så ska de få vara i fred. Det kan bli så mycket tråkigheter annars.
Natt ombord på MS Venezia. Klockan är 1:30. Stjärnhimlen är klar. Till vänster fyrarna från Calais. På rätt långt avstånd. De sveper över himlen och kastar ett ljussken. Till höger, rätt nära, fyrarna på Dover.
På en båt någonstans i världen befann sig även Göran. Han skrev inte hem. Han jobbade. Lärde sig yrket.
Självklart saknar jag väl mor min flera, många gånger. Men man ansåg att arbete var det viktigaste. Och sen fick man mat och husrum. Så man behövde aldrig tänka på det. Hyra bostad eller handla mat. Allt fick man liksom ingående i hyran. Det blev en slags, inte slentran ska jag inte säga, men det blev en, ja, det blev en, liksom en vardagsupplevelse. Som man vande sig vid skämmaslivet. Sen började man tycka om det mer och mer. Så hade man gått i land ett tag så längtade man ut igen till oss. För jag kände ju många då som inte varit hemma på, även en del har inte varit hemma på 35-40 år. Jag mötte en gotlänning, en maskinist. Som jag seglade med. Och han hade inte varit på Gotland på 40 år. Och i Antwerpen mötte jag en båsman. Han hade inte heller varit hemma på en 30-40 år.
Varför inte?
Ja, varför? Det vet jag inte. Vi pratade väl aldrig något djupare om orsakerna till varför. Utan vi tog det för givet att det var så hos sjöfolk. För det första så var man ju nästan livegen. Hade man mönstrat en svensk båt i Sverige så måste man stanna ett år för att kunna mönstra av om inte båten gick hem. Gick båten hem, då hade man 7 dagars uppsägning om sig sidigt. Men som sagt, var kom inte båten hem så måste man stå ett år. Och ville man ha hemresa så måste man stå 18 månader. Och kunde rederiet visa till exempel att det blev billigare att skicka hem det från hamn närmare Europa, så kunde man i praktiken stå 24 månader, alltså 2 år. Så det är inte undra på då att sjöfolket var borta länge.
Segla, segla runt hela världen, sådant är sjömanslivet. Segla runt från faror på färden, det är för sjömannen givet.
Ja, det är en gång till, ja. Så snyggt.
Vi längtar alla så efter dig och bara väntar på att du ska kunna komma hem. Vårt eget lilla hem står nu färdigt att ta emot dig och vi får hoppas att det inte ska dröja allt för länge innan vi får åkas igen. Tack ska du ha för telegrammen. Hoppas du fått något av de 20 brev jag skrivit. Själv har jag endast fått 2. Puss på dig lille pjatten och må så gott.
Ingen känner vägen till hans viloplats. Segla, segla runt.
Vad tror du att din exfru tänker om dig?
Ja, inte fundera på det. Intresserar mig inte. Så hon tänker nu, hon tänker väl aldrig på mig någonting.
Men var det kärlek till en början eller?
Ja, det var det ju. Det var det. Det var ganska hett i början. Jag har hört någon som sa till mig en gång att sådana där het början alltså. Då kommer det gå åt skogen alltså. Utan det ska gå lite mjukare. Kanske stämmer. Fast det är klart, när man var på sjön så hade man inte ofta någon, man kunde inte ha något stadigt sällskap inte, utan det, man fick ju betala ibland för det. Kommer en båt och ligger ett dygn, vet, då hinner man inte träffa någon familjeflicka inte, vet du. Det handlar ju bara om sex alltså. Och du vet, när man har gått några månader i båten, vet du, så tränger det på, vet du. Nu skulle inte våga göra det, men det är så mycket sjukdomar som florerar över hela världen.
Och där gick vi in och satt oss och de spelade musik där. Inte riktigt detsamma som i Sverige, utan lite annorlunda musik. Det var ett par uppe och dansade också. Så man fick genast intrycket av främmande land med detsamma.
Det här är Scandinavian Bar. 100 lire kostar drinken. Alla sorter 100 lire. Skandinavisk är den i sanning inte. Bar är den desto mera. Om man med bar menar ett räcke över vilket man kan hänga och berusa sig. Och det menar man kanske ibland. Här är hamnarnas problem samlade under ett enda smutsigt tak. Här är spriten och de prostituerade de närmaste möjligheterna till avkoppling för sjögrabbarna. Att hålla hus för sjömän som längtar efter sprit och kvinnor, det är att verkligen gagna sjöfolket, för allt detta behöver de, tycker Charlie. Charlie, han rullar med ögonen när man frågar honom och han försäkrar att flickorna är ofarliga. De går på undersökning hos doktorn mycket ordentligt 2 gånger i veckan. Det är präktiga flickor, säger han. Trot den som vill.
Det är egentligen ingen större skillnad på dem. Alltså, de är lite olika kulturer och så, men annars är det väl inte så stor skillnad.
Du berättade det. Om Geishan som
var hon i Tobata, ja. Ja, nej, ja, Geisha, ja. Hon var proffs alltså. Jo, då, men hon skrev ju till mig också, berättade min bror. Så hon ville flytta till Sverige. Men eftersom jag inte hörde om mig till min bror så fick jag aldrig veta om det där brevet.
Har du råkat få barn någon annanstans?
Nej, ja, det är ingen som har skrivit i alla fall. Jag vet inte om de springer någon där på någon kust och ropar pappa. Nej, det tror jag inte.
Liten blir stor, drömmer och tror, kommer du snart till mig. Rosen, det sker.
Hej på dig, Ivar. Det är din fruga som talar. Hjärtligt tack för brev, telegram och pengar som jag har fått. Jag har hälsan och gott humör. Optimist som vanligt. Så du behöver inte vara orolig för mig. Här hemma mår vi bra allesammans. Föräldrarna, syskon och alla vänner och bekanta hälsar dig. Särskilt Oskar Svensson och maskinist Törn. Må så gott och hälsa de andra ombord. Hej!
Hej.
God dag för dig. Säg god dag, Fabian. Högt. God dag, far.
Nej.
Lillemor vill också hälsa på pappa.
God dag, pappa. Jag mår bra.
Ett förhållande hade jag ju då i Singapore. Bara för att jag gick, hade Singapore som hemmahamn i ungefär ett år. Så då hade jag en tjej där som var mer eller mindre stadigt. Hon var servitris på en bar som hette Blue Heaven. Och hon bodde i östra Singapore i ett radhus, i tvåvånings radhus. Och det är så att där höll det på i händer någonting, vet du. Men hon var ju jättetrevlig, alltså, men 17 gubbar, man kan inte vara gift som sjöman. För rätt var det så, menar, seglar man i Fjärran Östern, så rätt var det så längtar man någon annanstans. Så det, på den tiden i alla fall, så var det inte så lätt att vara gift som sjöman.
Dig kan man väl kalla en sjömanshustru?
Ja, det stämmer. Dessvärre har jag erfarenhet från två sjömansäktenskap.
Dessvärre?
Ja, man ska väl inte skylla helt och hållet på sjön, men till stor del så var det väl på det sättet.
Det var alltså så att du tyckte att den hemmavarande situation var väl påfrestande?
Det var väl inte bara den hemmavarande situation, utan den långa oundvikliga frånvaron från varann som skapade främlingskap människor emellan.
I tidningen för svensk sjöfolk Ute och Hemma efterlyses försvunna sjömän av sina anhöriga. Var finns Tommy? Har någon sett Rolf? Han kan befinna sig i Amerika. Willy, skriv hem. Det är inte svårt att försvinna. I havet, i spriten, i en främmande hamn, i en famn, på en båt någonstans. Det är inte alls svårt.
Jag själv har alltid uppskattat ensamheten. Jag ville komma bort från min familj. Jag står inte ut med allt oljud och bråk och skrik. Och det är väl därför jag har trivts så bra till sjöss. Långa resor, 50-60 dygn. Som till exempel går mellan Dunkirk och Hobart på Tasmanien med bensin, 40 dygn. Går genom Suezkanalen. Eller går med vete och råg från Argentina till Qingmantao uppe i Kina. Gula sjön. 60 dygn. Sen kanske ligga 10 dygn på redden och vänta på kajplats. Man kunde inte må dåligt i båtarna, för då eller kände att man satt i ett fängelse. Det hade helt enkelt inte fungerat. Utan man måste vara både fysiskt och psykiskt stark för att kunna klara av sjömanslivet. Alla var ju inte det naturligtvis, men det såg man vilka då som monster av eller gick under. Och aldrig gick till sjöss med.
Fick man den där kontakten med de främmande länderna som man gick och drömde om då?
Man fick den många gånger. När man strövade längs kajerna i någon hamnplats, tropisk hamnplats. Såg palmer, såg mörkblått vatten och hörde musiken ifrån schapporna. såg geishor och de tusen olika stämningar som kommer över. Man levde med helt i det invärtes, men man kom aldrig i fullständig kontakt med det utvärtes. Man hölls utanför.
Man kunde gå land i hamnarna och se på all den underbara kulturen. Kyrkor, kloster, museer, alla dessa underbara målningar och statyer, mosaiker. Det skönheten som lockar mig, och att prata med folket, lära sig språket framför allt, så man kunde kommunicera med människorna som har varit i hamnen. Jag har försökt att bli en del av landet och människorna. Många utlänningar är verkligen lätta att få kontakt med. Bara man själv visar sig positiv. Är man bara glad och positiv, så går allting här i livet.
Man får försöka lära sig fort när man kommer till ett annat land vad de har för seder och bruk, alltså. Så att ibland så blir man ju riktigt förvånad. Till exempel i Japan där. Där träffade jag också en man som, ja, han jobbar väl nere i hamnen, ja. Och då sa han att följ med mig hem till våran kvarterskrog. Där kommer han in där då, vet du. Och dit kommer ingen vit man utan att han är inbjuden, alltså, vet du. Och ingen amerikan, vet du. De avskyr som pesten, för de kastar ju atombomber på dem. Men jag följde med honom då i alla fall. Och det första han sa då med en gång: det här är ingen amerikan, en svensk sjöman, sa han, vet du. Ja, ja, var ska du sitta? Då satt de på kuddar och satt och drack öl ur flaskan. Det gör de inte överallt i Japan, inte, men på den här krogen gjorde de det i alla fall. Sen när de skulle skåla, då bytte man flaska. Det tyckte jag var äckligt, vet du. Men jag var tvungen att göra det. Så det var en underlig sed.
Detta är drömmen, kanske man kunde säga. Den ligger framför mig, men jag förmår inte att utnyttja den så som jag skulle önska.
Och varför kunde man inte utnyttja den? Det är svårt att säga.
Det är svårt att säga.
Var det något som tog emot?
Man visste inte hur man skulle gå till väga. Man var rädd, man var skygg. Man hade tänkt sig alltsammans. Det var bilder i ens hjärna, i ens fantasi. Men kontakten, men man hade inte tänkt sig just hur man skulle gå till väga för att uppnå den verkliga kontakten med den.
Och i Mombasa, kommer jag ihåg en gång, det var verkligen en upplevelse. Jag hade gick där med styckegodsare, så att man låg ju i hamn där rätt så länge. Då fick jag ihop ett med en tjej som hette Tina. Hon var mycket vacker. Och hon blev kär i mig. Hon sa, hon kramade om mig mitt på Kilindini Road, som huvudgatan heter i Mombasa. Så marry me, Carlson, marry me. Ja, jag försökte förklara för henne att det kanske kan bli så någon gång, men du vet att i Sverige där är det så jag beskrev för henne. Och det är kallt som sjutton, sommaren är kort och så vidare. Så där. Ja, men du kan väl jobba här och det, du vet. Hon försökte på alla sätt och vis, vet du.
Ja, här nere är alltså själva hjärtat, själva kärnan i båten. Full fart står det, ja. Hur många knop gör vi?
Vi gör 10 3/4.
Och maskinen arbetar.
Den som rundat Kap Horn en gång får tatuera en liten blå stjärna på vänster ösnipp. Den som rundat Kap Horn 5 gånger får tatuera en liten blå stjärna på höger ösnipp. Den som rundat Kap Horn 10 gånger får tatuera 2 röda stjärnor i pannan.
Jag lät väl dagarna komma och gå som de kom. Livet har sin gilla gång. År efter år. Snart har det gått 10-12 år. Och sen bestämde jag mig 68 på hösten att resa hem. Tack vare att jag har fått en skada i foten ombord i en båt. Så att jag var sjukskriven. Och då tänkte jag att det kunde passa bra att resa hem. Eftersom jag blev sjukskriven i Nynäshamn och avmonstrades. Då var det bara att ta Gotlandsfärjan. Och det första man möter då när man kommer hem, det är en full far. Det var en av mina bröder, fulla. Och det var inte roligt. Och då undrade de vad jag var för människor som inte ville ta sig upp. Men jag förklarade då för dem att jag hade blivit nykterist, att jag inte drack längre. Ja, det var bara att vända i dörren det och så ge sig iväg igen. Man orkade inte med att se honom.
En liten hjälpmotor kommer fartyget att vibrera en aning också i hamn. Den driver det elektriska lyset och hydroforerna och varmvattenberedarna. Nerifrån pentrit hörs slamret av kaffekoppar. En röst mal genom en vägg. Det är någon som berättar ett sjöäventyr. Ibland skrattar de andra till. Tycker jag mig höra lite tvivel i skratten. Trots den skämtsamma artighet som är jargongen ombord.
Det var liksom jag aldrig haft någon för. Så därför brydde jag mig inte om att resa hem till hans begravning 1977, när jag var på Nordsjön. Jag hade haft möjlighet att få massage och resa hem, men jag brydde mig inte om det. Men jag kände inget då. Det var min mor som hade skickat telegram. Men jag kände inget, utan jag tänkte bara att jag kommer inte att åka hem och att övervara begravningen. Det orkar jag inte med. Utan det var som vilken annan person som helst som hade dött. Det var inte min far. Utan det var vem som helst.
Om havet är 1000 meter djupt, om det sträcker sig åt alla håll, oändligt, känns det långt borta eller känns det nära? Var är världens centrum?
Det är mitt fel att jag inte hade hållit någon bättre kontakt med mina föräldrar och mina syskon. Jag skrev faktiskt bara under de där åren, då, de sista 6 åren, så skrev jag ett enda brev ifrån Saigon. Hur det kom till, det berodde på att jag träffade en amerikanare där. Jag gick och väntade på att ta mig ut ur det där landet. Då blev jag akterseglad där. Och då träffade en amerikan som sa, jag ska in här, sa han, och skicka ett kort hem. Och på ett av de finare hotellen där, som han, jag tror han bodde där också. Så jag gick med honom in och då tänkte jag, jag gör väl samma sak. Då skickade jag ett brev hem till brorsan.
Hotel Majestic, Saigon, 9/6/1971. Hej broder.
Här är en hälsning från det svarta fåret. Jag är i ett jävla land som heter Vietnam, och det kunde jag ju säga i alla fall. Vill att ni ska veta vad jag är. Jag är i... Vad har jag skrivit? Jag i alla fall... Nej, jag kan inte ens läsa. Ja, jag är full som en kanon, står det. Här är plenty of fighting. Jag klarar mig bra. Och så lite knivskur, det var bara rispar, det var i skjortan bara som gick sönder. för tala om att jag har mycket skoj där också. Det är inte bara tråkigheter. Skriver senare när jag blir nykter. Om jag blir nykter, ska jag... Ja, det är min konstiga humor. Hälsningar från brorsan till er alla, Kalle. Jodå. Så de fick ett meddelande då i alla fall till slut att jag var vid liv. Men sen så dröjde det väl 2 år kanske därifrån, 2-3. Innan jag träffade dem, ja, just det.
Känner du igen mammas ljuva stämma? Här mår vi alla fint. Glädja oss åt den dagen då du kommer hem, Uffe. Du liksom vi längtar väl efter den. Var nu en duktig gosse och se framåt och keep smiling. Bengt, farmor, Britt, tant Saga, farbror, bror, Nunna och Ralf hälsar till dig så hjärtligt. Var rädd om dig. Puss och kram. Är du pappa och Kerstin så hjärtat?
Varje gång jag talar om min far så börjar jag stämma sig. Så känner jag att det är något som... Och så just det, att man inte kommer ihåg en enda jul sedan man var 15 år. Eller tills man blev 15 år. Det är inte märkligt. Och då innebär det att man har suttit och väntat. Ska han komma hem nykter eller ska han komma full? Och så har hela julglädjen blivit förstört. Och så är det ingen julglädje.
Tror du har blivit... Liksom
duktig
på att stänga av känslor?
Ja, jag tror nog att man har blivit mer känslokall med åren. Att man har en slags tomhet inom sig. Och det är väl som en slags hjälp också. Ja, mot verkligheten. Att avstänga verkligheten. Liksom alkoholen var en verklighetsflykt. Ingenting annat. Det var bara att hon flyr verkligheten.
God dag på er och en god jul. Vi mår bra allesammans och vi är glada att det är jul. Men det är så ledsamt att våra pappor inte är hemma. Vi talar om er varje dag. Och ikväll kommer vi att tala särskilt mycket om er. Och tycka att det är tomt. Därför att våra pappor inte är hos oss. Men ni vill nog att vi ska vara glada. Och då ska vi vara det.
Kom hem, jag mönstrade av en julafton. Exakt årtal vet jag inte, men det var ju på 70-talet i alla fall. Kom till sjöfartshotellet här och så skulle jag ringa upp mina föräldrar. Då var det en båsen som hade mönstrat av samtidigt med mig. Och han sa, det är inte klok, så han ringa så här på julafton och inte varit hemma på många år. Kan ju få hjärtslag och dö, sa han, vet du. Får vänta till 13 dagen, sa han, vet du. Så att vi kan ju fira lite jul här, du och jag, sa han, vet du. Och det är mycket sjöfolk där på den tiden, så man var ju inte ensam. Men... Så vi firade en lång jul. Ja.
Och nu ska jag tala om hur tomten har det ikväll. Under rivig gran, 100 mil från stan, ligger tomtens lilla nätta stuga. Stugan är så grå, fönstren är så små, dörren låg så tomten måste bygga.
Det var ju till 13 dagen då alltså som jag började och forska. Jag skickade ju ner båsen till frisersalongen och sa det att ta och förbered farsan på att jag är här, sa han, och säg att du ska ha en gratis klippning. Han kom tillbaka, båsen, och sa det där var inte din pappa som stod där, det var en yngre man. Så fick jag så konstiga signaler också ifrån när jag ringde hem. Jag kommer ihåg telefonnumret. Än idag skulle jag säga. Ja, det gör jag inte just nu. Men då säger han att jag får sådana där signaler. Då har de väl inte betalt telefonräkningen. Jo, jag hann betala alla räkningar. Det är inga problem. Så jag tittar telefonkatalogen och hittar en släkting där. Så säger hon till mig som så att när jag talar om att jag får så konstiga signaler där. Ja, men snälla, de vet ju ingenting. Så, nej, vadå vet? Ja, men din mamma, hon dog ju för ett par år sedan. Vad säger du? Hon död? Ja, men då måste jag ha tagit pappa då. Så. Snälla, att du inte vet någonting. Nej, vad menar du så? Sitter du ner? Ja, jag sitter ner. Ja. Din far dog för några månader sedan. Sen åter jag kom bara några månader för sent. Då sa jag åt båsen. Slopp en stor jäkla drink här. Så han fyllde upp ett stort glas. Sen satt jag där hela dagen och stirrade bara. Det var en liten chock. Men det är sånt som de flesta människor råkar ut för då och då.
Hur länge hade du inte hört av dig då?
Ja, sen är det någon då. Det var väl... Ja, jag hade inte hört av mig på flera år då. Det kanske var 10 år. Jag kommer inte ihåg. Jag ringde väl hem någon gång också. Jag blandade ihop det lite grann. För sen efteråt när jag hade kommit hem så gick jag till sjöss igen va. Så då hade då brukar jag ringa hem.
Efter din förälder hade
det? Ja, just det. Okay. Och efter, ja. Och bara för då hade jag min dotter som bodde i Södertälje så brukar jag ringa ibland. Så jag blandade ihop det där. Men före den tiden då, före mina föräldrar dog där, så då hörde jag inte om just någonting. Som sagt då. Men det är ingenting att göra åt det, hörru.
Hägring. Avspegling i skyn av landdelar som visar sig dubbla och upp- och nervända. Månblindhet. En tillfällig blindhet som uppkommer om man sover i månsken i tropikerna. Landkänning. Får man då man kommer i sikte av någon känd ort vid närmande till land.
Ja, nu står vi vid pappas grav, Oskar Karlsson. Född 1905 och död 1977.
Men du var inte här när han begravdes alltså?
Nej, du var på mitt uppe på Nordsjön. Mellan Rotterdam och England.
Det är du som båda den?
Ja, jag gör det bara för min mors skull så går jag sköt i graven. Så hon ska ha gått rent samvete och tycka att graven är välvårdad och skött. Och du får hålla med om att det ser lite bättre ut med en välvårdad grav, eller hur? Ja, som till exempel tittar på den där.
Kan du någonsin förlåta din pappa, tror du?
Ja, det är svårt. Mycket svårt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag tycker att jag lidit så mycket så jag har mycket svårt att förlåta honom. Eftersom han aldrig har varit som en far för mig och man aldrig kommit nära honom. Så jag känner honom inte helt enkelt. Varken som far eller människa. Jag har aldrig kommit underfund med honom. Själv har han aldrig velat öppna sig och berätta något. Han har alltid varit hämmad och inbunden. Men han kanske också har haft en tråkig barndom, det vet man inte. Farfar var inte heller Guds bästa barn, efter vad jag hört berättas i släkten. Han slängde ut både hustru och möbler och barn och allting. När han fick sina raseriutbrott. Jag har inte velat skaffa mig några barn för jag vet inte hur jag själv har blivit som far. Jag kanske har fått några av min fars gener. Jag kanske blivit lika aggressiv mot mina egna barn. Så därför har jag väl undermedvetet låtit bli att skaffa mig barn. Eftersom jag inte vet om jag hade blivit en god far. Man vet inte vad man har undermedvetet, vad man har fått med sig i arvet. Och nu när jag har facit i hand så ångrar jag att jag inte har levt ett riktigt familjeliv, skaffat mig hustru och barn. Men nu är det för sent. Så nu är det ingenting att gråta över. Så det får det vara.
Du heliga Guds moder, du havets stjärna. Låt mig bara en enda gång få se de stora brinnande stjärnorna där nere på den andra halvan av jorden. Och låt mig få ro de långa årorna i livbåten när de far att söka efter sötvatten på öarna som är så fulla av fåglar. Blev det så?
Ja, i en viss mån har det blivit så. Man har seglat och mött det man drömde om när man var 14-15 år.
I stjärnorna och sjöfåglarna bor de. De drunknade sjömännens själar. Pojksjälarna. Så många, fast ensamma, far de ut.
Ni har hört Sjöman saknad av Ricke Hood.
Jag undrar vad det är för skuta som kommer.
Medverkade gjorde...
Ja, det är nog en liten kusttanke som går på lätten.
Kalle Drotts och Göran Karlsson.
Ser du hur högt förskeppet ligger?
Produktion och mixning, Ylva Lindgren.
Hon går på lätten, så hon har låtsat där borta.